السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا إذا فم تدركون لتفسير هو جزء عما وفي باب الحمد لله فارقة فرلكون من سورة البلد وفي فوتشتة إن شاء الله تعالى من سورة الشمس. ويهدي كان تنك تطالع بوضع سورة الشمس وك الليل دا من لفينس ان وش في سورة الشمس سمع تيكي روالة رفلكتير الأبر وإن شاء الله بيكم يجب ديكا إي دي أمنت وده هنده هنلر أوم تزكية النفس att rena sin själ, rena sitt inre. Vi kommer inshallah att nämna lite fawaid från just den punkten. Det är ett ämne som inshallah alla är i behov av. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala har uppenbarat denna besignade sura, surat al-Shams, som är 15 aya, och den sura som uppenbarades i Mekka. Och den här suran, som vi nämnde tidigare, var ju en av de sura som profeten Muhammad alayhi salatu salam rekommenderade sahaba att läsa i kvällsbönen, som det finns i hadith Mu'adh radiyallahu anhu. Då han sa till honom: varför läste du inte sabbih ismi rabbika al-a'la wa shamsi wa duhaha och al-layl idha yaghshaha? Det är dessa korta enkla kapitel. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger här efter bismillahirrahmanirrahim: wa shamsi wa duhaha, vid solen och dess förmiddagsljus. Allah svär här vid solen och dess ljus, och vissa säger också här dagen eller dess värme. Det är alla nyttor som kommer från solen. Och vi har ju nämnt tidigare att om Allah subhanahu wa ta'ala svär vid någonting, så är det någonting stort, någonting mäktigt, någonting viktigt, eller hur? Där Allah azza wa jalla vill fånga vår uppmärksamhet. Och Allah subhanahu wa ta'ala svär på vad han vill, medan vi människor bara svär på Allah subhanahu wa ta'ala, eller hur? Vad är synden av att svära på någonting annat än Allah? Stor eller liten kyrk?
Liten, stor.
Det beror på.
Generellt, det som folk gör. En mindre form av kyrk. Om man inte tror att den man svär på har en gudomlig egenskap eller liknande, då blir det skött av kyrk. Akbar. Men det är haram att svära på någonting annat än Allah subhanahu wa ta'ala. Så Allah svär här med solen och dess ljus. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَالْقَمَرِ إِلَىٰ تَلَاهَا, och vid månen som följer den. Yani, månen som följer den, vill säga månen, natten följer dagen. De går ju i sitt omlopp, dag och natt, och så är det. Och det här är från de största och mäktigaste av tecken, som jag har nämnt tidigare, som tyvärr många tar för givet, eller hur? Dag och natt. Vi tar det för givet, alltså, som att det inte är ett tecken, trots att det är ett av de största av tecken. Så Allah subhanahu wa ta'ala svär då vid månen, som då kommer efter solen, eller efter dagen. Och så säger Allah subhanahu wa ta'ala: وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا, och vid dagen när den synliggör den. وَالْلَيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا, och vid natten när den döljer den. Yani, dagen som tydliggör solen och dess ljus, och natten som döljer den, det vill säga solen och dess ljus. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا, och vid himlen och han som byggt upp den. Och då säger vi så här i tafsir: yani, som skapat den. Alla svär här vid sig själv, han som skapat himlen. وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا, och vid jorden och han som brett ut den. Allah azza wa jalla svarar också här på jorden som han har yani plattat ut, jämnat ut, så att den ska bli beboelig för oss människor. Att vi ska kunna vistas på jorden och bruka jorden på bästa sätt. Vi har ju nämnt tidigare att det här är ett stort tecken. Tänk om jorden bara våra dalar och höga berg och stup och revor rakt ner i jordens mitt eller liknande, det skulle vara obeboeligt. Men Allah azza wa jalla har plattat ut jorden. Det här är inte ett bevis på att jorden är platt. Yani, i sin helhet. Den är platt i våra syn och framför oss. för att den är så stor. Den är utbredd, men den är rund. Och det här är, ja, ni ska inte se den korrekta åsikten, det här är sanningen. Jorden är rund. Och det är något som många muslimska forskare har påpekat i många i sin äldre dag. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala, wa nafsin wa ma sawwaha. Och vid själen, eller människans själ, och han som har fulländat den. Jag har skapat människans själ, fulländat människan och givit henne en själ. Och sawwaha, jag har fulländat själen, vill säga gjort denna själ förenlig med en fitra, med människans naturliga norm. Och som det har nämnts i hadithen, att Allah subhanahu wa ta'ala är det första Koran-versen då Allah säger, som Ibn Kathir här nämner, فَأَقِلْ وَجْهَكَ لِلْدِينِ حَنِيفًا, att vänd ditt ansikte till Allah uppriktigt, eller som en monoteist till Allah subhanahu wa ta'ala, فِتْرَةَ اللَّهُ الَّذِي فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا, och detta är Allahs fitra, den naturliga normen som han imprintat i människan. لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ, och ingenting kan ändra på Allahs skapelse. Och denna fitra är också den som nämndes i hadithen i Sahih Muslim, där profeten alaihi salatu wasalam sa kullu mauludin yulad wa al-fitra, att varje barn föds på al-fitra, och sedan är det hans föräldrar som gör honom till jude, kristen eller eldyrkare. Och i andra hadithen att Allah azza wa jalla säger att jag skapade mina tjänare hunafa, monoteister, och sedan så kom shayatin och drog dem bort från min religion. Så Allah subhanahu wa ta'ala har skapat människan och skapat en själ i människan. Vad vore människan utan själ? Själen är ju själva drivkraften i människan, eller hur? Det skulle ju vara livlösa utan en själ. Det skulle inte ha ett liv. Och i den här själen så har Allah subhanahu wa ta'ala också imprintat en fitra, det vill säga en naturlig norm. En kunskap om vad som är rätt och vad som är fel. Och därför subhanallah, när barn föds, de föds med en fitra. Där man känner att det är fel att stjäla, det är fel att slå någon, det är fel att ljuga, det känns inte rätt. Eller hur? Fel att svära. Det är fel att vara naken framför andra människor, gärna vara så främmande folk. Men det känns inte rätt. Och det här går tillbaka till el-fitra, som Allah azza wa jalla skapat människan med. Och vissa lärde nämner här också att Allah azza wa jalla i den här fitran också visade människan vad som är rätt och vad som är fel. Och då säger jag, när det kommer i versen efter, då Allah subhanahu wa ta'ala säger wa nafsin wa ma sawwaha, och vi själen, en människans själ, och han som har fulländat den, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, och har ingett den både dess syndighet och dess gudfruktighet. Den har gett människan att skilja mellan gott och ont. Och då säger jag här Ibn Kathir, ej för arshadaha ila fujuriha wa taqwaha, yani väglet människan till vad som är synd och vad som är gudsfruktan och lydnad. Ej bayyana laha dhalika wa hadaha ila ma qaddara laha, och Allah subhanahu wa ta'ala klargjorde detta för människan och vägledde henne sen till det som är skrivet för henne. Och Ibn Abbas säger om den här versen att Allah azza wa jalla klargjorde för människan vad som är gott och vad som är ont. Och samma sak nämns också från Mujahid, Qatada, Dhahhak och Thawri. Ja. Så det är också en väldigt vacker aspekt av islam som vi har nämnt tidigare. Att Allah subhanahu wa ta'ala har ju sänt ner denna lag, Koranen, Sunna, bestämmelse, vägledning. Men att den här vägledningen inte är något som går emot vår natur, vår norm, sunt förnuft, utan den överensstämmer med sunda förnuftet. Överensstämmer med den naturliga normen som finns i människan. Och därför är islam det naturliga valet för folk. Många, alhamdulillah, väljer islam och konverterar till islam. Är det inte så? Mm. Ibland de människor du minst skulle kunna tänka dig. Ibland fiender till islam accepterar islam. Subhanallah. Är det inte så? Folk som har varit med i anti-islamiska partier, folk som krigat mot islam, blir muslim. Och det här är otroligt. För att när de får reda på vad islam är, den sanna islam, så ser de att den är förenlig med det sunda förnuftet. Och det som känns rätt inombords. Det finns en gud, det finns en skapare. Han är den enda som har makt och kraft att göra allting. Så varför inte dyrka honom? allting annat vid sidan av honom är falska gudar. Någonting som inte förtjänar att dyrkas, som själv är skapat. Så att, alhamdulillah, islam är, mashallah, den religion som Allah vägledde oss till. Sanna valet, den enda sanna religionen. Och sedan också alla bestämmelser i islam, att de också överensstämmer med eller det sunda förnuftet och den här naturliga normen som finns i människan. Vi finner i islam att någonting som borde vara tillåtet, som är för människans bästa, är förbjudet. Visst inte, vi kan inte nämna en enda sak som är för människans bästa, som borde vara tillåtet rent logiskt, men som är förbjudet. Så att dricka vatten, haram. Det skulle vara ologiskt, det skulle vara någonting som är väldigt jobbigt. Äta kött, förbjudet till exempel. Och liknande saker. Alhamdulillah, Allah har tillåtit det goda. Man har förbjudit det onda. Det är inte så. Och därför finns det inte heller någonting, vad säger man, negativt som Allah har förbjudit som borde vara halal. Borde alkohol vara halal? Borde narkotika vara halal? Borde gambling vara halal? Nej, alla de här sakerna vet vi idag att de är dåliga. Och det enda lösningen på alkoholproblemen och narkotikaproblemen är att förbjuda det. Ta bort det helt och hållet. Det är inte att försöka kontrollera det. Att säga till folk, drick, men drick måttligt. Köp alkohol, men köp på bolaget. Köp alkohol, men måste vara 18 år. Och så vidare. De här lagarna har ju sett att funka inte. Hur man än gör, Sverige har de mest restriktiva alkohollagarna i världen. Liksom. Trots det har vi inte brottat sig med stor med alkoholism och problem. Det nämndes statistik några år att hundratals, jag tror miljarder årligen, jag tror att 200 miljarder årligen kostade staten alla dessa alkoholrelaterade problem. I form av sjukdomar och våld och brott och hushållsmisshandel. Det är så mycket charm kommer från alkohol. Och vad är lösningen? Genom vem, vilken ideologi, vilken livsskådning har lösningen på alkoholproblemen?
Islam.
Finns det någon annan som har den här lösningen? Nej. Är ni med? Så det är bara ett exempel. Så finns det hur mycket exempel som helst. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala om människans själ qad aflaha man zakkaha. Och framgångsrik är han som renar sin själ. Framgångsrik är sannoliken den som renar sin själ. Den renar sin själ från alla dåliga egenskaper. Från kyrk, kuffer, hyckleri eller otro. Hyckleri, check, tvivel. Från agg gentemot sina syskon. Avund och liknande. Det är ni förkastliga och negativa egenskaper. Framgångsrik är han som renar sin själ från alla dessa dåliga karaktärsdrag och egenskaper. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا. Och fördärvad blir han som begraver sin själ. Eller begraver sin själ i synd och i olydnad. I kuffer, i kyrk, i olika former av synden. Vi kommer att köra tillbaka till de här två verserna senare. Jag tänkte att vi tar det. När vi är färdiga med sura så tänkte jag gå igenom lite grann hur man renar sin själ. Och sen säger Allah subhanahu wa ta'ala كَدَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. Thamud vägrade tro till följd av sin överträdelse. Thamud, den arabiska stam som kom efter Ad. Och därför nämns de ibland tillsammans i Koranen. Ad och Thamud. Det sägs att de kom strax efter. Ad och Thamud. Ad var ju folket som Hud skickades till. Och Thamud var ju folket som Saleh skickades till. Och det sägs att de här var araber. Och därför nämns de inte i Bibeln. Kristna har ingen koll på dessa två folk. Många av berättelserna i Koranen finns i Bibeln. Men just de här två finns inte. Trots att Allah nämner att Musa a.s. nämnde dem till sitt folk. Men det kanske vanligast var att han refererade till sitt eget folk, till Bani Israel. Men de här är i alla fall två mäktiga folk som levde, som Allah subhanahu wa ta'ala utplånade. Och vad hände då? Att Qaum al-Thamud, som levde i strax utanför Medina, 300 kilometer utanför Medina i Saudiarabien på arabiska halvön. Och den här staden finns kvar än idag, ni kan kolla upp den. Och det är de som har ristat eller snittat sina hus in i stenblock. Ni har säkert sett dem. Och liknande folk levde också i Jordanien. Samma, sägs att det var liknande folk som då hade bodde där och där. Men de här människorna i alla fall hade efter tawhid återfallit till statydyrkan. De hade börjat dyrka statyer. Och då skickade Allah subhanahu wa ta'ala profeten Saleh alaihi wasallam för att kalla dem tillbaka till tawhid, till att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i dyrkan. Men folket vägrade. Folket vägrade, var högmodiga, trotsade. Och vad hände? Efter mycket om och men så säger vissa av ledarna hos Thamud att ja Saleh, du har argumenterat mycket med oss. Men hämta ett bevis. Och vad var det här beviset? Det nämns att de sa, om du låter ett kamelsto, havande kamelsto, komma ut från det här stenblocket, så kommer vi att bli troende. De sa det sarkastiskt. Och inte bara ett havande kamelsto, de säger att det skulle vara av en viss ålder. Det ska vara en viss längd, en viss storlek, en viss färg. Men det ska ha alla de attributen. Alltså de gör det typ omöjligt. Ur en sarkastisk synvinkel. Så Saleh alaihi wasallam gick ur salat, två rakat. Och han ber till Allah subhanahu wa ta'ala att uppfylla detta. Och innan det hade han gjort en mithaq, som en pakt, löfte med dem. Kommer ni att tro på riktigt, om jag genom Allahs vilja, ja, ni ber till Allah och det här beviset kommer ni då att tro? Och tänk er här, det de ber om är att en kamel, levande kamel, ska komma ut från ett stenblock. Alltså stenblocket ska spricka, och ut från berget eller stenen ska det komma en levande kamel. Är det här någonting som är möjligt enligt logik och det ena? Nej, det är helt omöjligt. Okej? Det är över allt som liksom vetenskapen kan bevisa. Så han ber till Allah Azza wa Jalla tvaraka, och subhanallah, Allah Azza wa Jalla ger dem det de ber om. Ut från stenen kommer kamelen exakt med den egenskaperna som de bad om. En unik kamel. Den skulle vara en viss längd och så vidare. Den var jättestor. Subhanallah. Så handelar, många blev troende. Men majoriteten av folket var vägrade tro. Kuffar. Och det är också ett bevis på att det inte alltid är en avsaknad av bevis som gör att folk inte vill acceptera islam. Utan det finns en inad, det finns en trots. Vissa är bestämda på vad säger man, de har liksom förinställda på att vi ska aldrig tro. Du hämtar änglar från himlen och Allah säger vi ska tro, vi kommer inte tro. Men vissa har den här inställningen. För att man ska inte heller tänka sig, men det är bara en brist på bevis, bara en brist på förståelse av bevisen. Nej, vissa människor, Allah, de är inställda på att de kommer aldrig tro. De är döda i sitt hjärta. De vill bara, gå i den här mörkrets vägen. Så när kamelen kommer ut så finns det också här, vad kan man säga, en form av överenskommelse. Att typ, kamelen är här, låt den leva bland oss. Ett villkor är att den måste få gå fri. Den får beta vart den vill och den ska dricka från era källor varannan dag. Den dagen kamelen dricker får ni inte ta vatten. Då är det kamelens dag. Ni har varannan dag, får ni dricka. Varannan dag är kamelens dag. Men subhanallah, den här kamelen när den drack, det gav så pass mycket mjölk att typ alla kunde dricka i staden. Alltså välsignad. Naqatullah, det är Allahs kamelstol. Välsignad. Subhanallah. Men al-inad, deras trots, passerade alla gränser. De säger, varför ska vi dela vatten med den här kamelen? Och de gjorde liksom någon form av överenskommelse om vem som skulle döda kamelen. När vi dödar kamelen säger, låt oss ta bort den så kan vi dricka från vattnet varje dag. Kamelen stör oss. Som handlar Allahs tecken. Allahs bevis för dem. Vill de döda dem? Eller kan en person bli mer trotsig än så här? Subhanallah. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala just om Thamud att de förlinjer den här överträdelsen. I vimba'atha ashqaha, när deras ondskefullaste man rusade fram för att döda kamelstor. Faqala Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Och då så sa Saleh alaihi wasallam till folket, låt Allahs kamelstor vara och låt den få sin dryck. Fakadabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidambihi fasawwaha. Men de vägrade tro honom och slaktade henne, och då förintade Allah, då förintade deras herre dem för deras synd och gjorde straffet lika för alla. Och han fruktade inte dess följd. Yani de förnekade vad Salih sa och slaktade kamelstolet. Och det nämns Ashqaha, det var till namnet på den här personen nämns i tafsir. Det var han som liksom hade huvudansvaret att slakta. Vissa nämner att de var i maskopi, alltså de hjälpte till i att slakta på laren. Men vare sig de hjälpte till eller inte så hade de kommit överens om detta. De ville detta. Och därför straffade Allah Azza wa Jalla folket, alltså de icke troende, med ett likadant straff. Fasawwaha. Yani straffet blev lika för alla. Han som dödat och de som kollat på. De är alla medskyldiga i sin kuffer, sin otro, förnekelse, när av profeten av religionen. Och sin, vad kan man säga, välbehag och godkännande av att dräpa denna hunka med. Så straffet blev lika för dem alla. Att Allah Azza wa Jalla skickade straff på dem både uppifrån, underifrån och dagen därpå låg de framstupa. Yani de låg yani som avhuggna träd på marken döda. Hela folket förutom de troende. Och då säger Allah subhanahu wa ta'ala wa la yakhafu 'uqbaha. Men Allah fruktar inte dess följd. Och det här finns två tafsir. Antingen att mannen som slaktade kamelstort inte fruktade följden av denna onda gärning. Det är en tafsir. Vilket stämmer. Den andra tafsir är att Allah inte fruktar följden av att straffa. Men Allah är inte rädd för att straffa någon, utplåna någon. Vad ska man säga till honom? Nej. Allah gör vad han vill. Eller hur? Som Allah säger. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Det är inte han som frågar som vad han gör. Utan det är ni som frågar som vad ni gör. Allah är inte rädd för följderna av någonting. Det är han som bestämmer och ingen bestämmer över honom. Så båda dessa tafsir stämmer. Taib, som utlovat tänkte jag inshallah ta'ala att vi talar om de här två viktiga verserna som handlar om nefs i denna sura. Själ, människans inre. Då Allah subhanahu wa ta'ala i den här suran svär på dessa mäktiga tecken, solen och månen och dagen och natten, på människans själ, att den antingen efter att känna till sanningen då dras till ont eller till gott, känna till ont eller gott, och då väljer en av dessa två vägar, väljer att rena sig själv, öka i gott, eller väljer att gärna begrava sig själv i ondska och i smuts. Så vi kommer inshallah att tala om den här viktiga punkten vid idhni lai ta'ala. Det finns en liten bok från vår chef Abdelazak al-Badr som handlar om 10 stycken principer i att rena sin själ. 10 stycken qawa'id fi tazkiyati nafs. Jag tänkte kortfattat nämna dem inshallah ta'ala. Och som sagt var, det här är något som vi alla är i behov av. Allah Azza wa Jal har ju sagt i Koranen qad aflaha man zakkaha, att framgångsrik är den som renar sin själ. Och när Allah subhanahu wa ta'ala i Koranen, som Ibn Qayyim nämner ordet falah, framgång, okay, så gör Allah det aldrig villkorslöst. Att framgång är till de som önskar paradiset, till exempel. Finns inte. Utan efter al-falah så nämns alltid gärningen som leder till al-falah. Hade aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Till exempel, Allah nämner att de troende framgångsrika, de som ber med ödmjukhet. Och så nämner Allah cirka 10 egenskaper i början på surat al-mu'minun. Så framgång al-falah i detta liv, i kommande liv, det är inte villkorslöst. Det är inte bara yani, du får framgång från ingenstans, som många verkar tro. De är muslimer till namnet och hoppas på framgång. Men det räcker inte. Utan framgång har ett pris. Det har sina gärningar. De framgångsrika och flyron är ett folk som besitter vissa höga egenskaper, som gör vissa gärningar, som gör dem berättigade till denna titel. Är ni med? Så inshallah, varje person ska eftersträva att uppnå denna framgång. Och från de mest utmärkande egenskaperna av de framgångsfulla är att de renar sin själ. Som här nämndes. Qad aflaha man zakkaha. Och här nämner också de lärda att den här versen är ett bevis på att man som människa har en fri vilja. Man har ett fritt val. Och att man kan rena sitt inre. Man kan sträva i att förbättra sig själv. Men man kan inte som människa komma och säga, men fallas jag är körd. Ödet har bestämt att jag är en dålig person, jag ska till helvete. Eller jag är dålig människa, det är ödet. Du kan inte säga så. Du kan inte skylla på ödet. Du kan inte heller vara en person som gör dåliga saker och säga, men jag är så här. Bara gilla läget. Nej. Du måste rena dig själv från dålig trosuppfattning, dåliga karaktärsdrag, dåliga handlingar. Du ska rena dig själv från allt smuts och du ska försöka att ersätta det med goda gärningar. Och det här är ju det som Ulamadu kallar för tasfiya wa tarbiya. Tahliya wa tahliya. Att man renar och bygger. Man rensar och bygger. Man tar bort det dåliga och bygger gott. Det här är jätteviktigt liksom. Du kan inte bara göra den ena. Att du rensar, du tar bort dina dåliga egenskaper och inte ersätter dem med någonting gott. Det går inte. Och du kan inte heller bara göra goda egenskaper på smuts. På någonting dåligt. Och vi har nämnt den här liknelsen förut. Att låt oss säga att du köper en gammal villa. Du får ett marschallat erbjudande från en gammal villa. När du går in i villan, den är gammal. Den är fullt med gammal gråten. Den är smutsig från varenda hörn, smutsig och gamla saker i huset. Är det då logiskt att du direkt börjar att stoppa in nya möbler i huset? Ja? Du stoppar in inredning, du hänger upp fina gardiner innan du har rensat huset. Det är endast en idiot skulle göra något liknande, eller hur? Så det första man gör, du börjar med att rensa huset. Du tar bort allt gammalt gråt. Ta bort allt smuts. Det är grundstädar huset. Och sedan hämtar du den fina inredningen, eller hur? Och samma sak med dig som person. Du måste rensa ditt hjärta, rensa din själ från allt smuts och alla dåliga egenskaper. Och sen inshallah ersätter dem med goda egenskaper. Och inshallah vi kommer att prata mer om det här. Så Allah subhanahu wa ta'ala säger då, framgångsrik är den som renar sitt inre, sin själ. Gärna med att korrigera sin själ med goda gärningar och lydna till Allah subhanahu wa ta'ala med tawhid. Och förnedrad wa qad khaba man dassaha, och förlorad är den som begraver sin själ i synder, i förnekelse, i en dåliga egenskaper. Den här personen förnedrar sig själv och trycker ner sig själv. Och dessa betyder typ trampa ner eller nästan begrava sig själv. Vilket är exakt vad personen gör som trotsar Allah subhanahu wa ta'ala, som vänder sig bort från Allah azza wa jalla. Har ni sett en grov syndare som är ärofull i sig själv? Nej. Wallah, han är låg, han är haqir i sig själv. Han är inte en person som är ärofull på något sätt. Inte i de religiösa ögon, inte heller i människornas ögon. Så en person som drunknar i synder är en person som förnedrar sig själv och trycker ner sig själv. Och det här är också något som vi talat om tidigare, syndernas onda konsekvenser. Hur en person, yani, straffar sig själv och förnedrar sig själv med synden. Och äran ligger i vad? Lydna till Allah subhanahu wa ta'ala. I att lyda Allah azza wa jalla ligger all ära. Så vi människor har en skyldighet i att ta hand om våra nafs, våra själ, våra inre, våra hjärta. Och därför så sa profeten alayhi salatu wasalam, wa inna li nafsika alayka haqqan, att din själ, du som människa, har rättigheter, du har skyldigheter mot dig själv. Du kan inte överösa dig själv med dyrkan du inte klarar av. Du har skyldigheter mot dig själv. Du kan inte heller förtrycka dig själv med synder. Utan du har skyldigheter mot dig själv. Är ni med? Du har skyldigheter mot Allah, mot dig själv, mot dina medmänniskor. Så vi tänkte inshallah nämna några korta punkter då på hur man som muslim kan rena sin själ och sitt inre. Och sheikhen med den första punkten är ett tawhid. Det är grunden till att rena sig själv, sin själ, sitt hjärta. Och tawhid är monoteism, att särskilja Allah subhanahu wa ta'ala i dyrkan. Det är grunden till allting gott. Och Allah subhanahu wa ta'ala skapade oss med syftet av ett tawhid. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah skapade jinnor och människor med syftet av att de ska dyrkohon. Och skickade sina profeter just med detta kall till att människorna skulle särskilja av dyrkan och inte sätta någonting vid hans sida. Och Allah subhanahu wa ta'ala har varnat de som inte renar sig själva med tawhid med ett förnedrande straff. Allah har i Koranen varnat de som inte renar sig själva, sitt inre, med ett tawhid, med att de kommer i nästa liv att få utstå ett förnedrande straff. Då Allah subhanahu wa ta'ala säger وَوَيْنُوا لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Wail, ett hårt ord av straff till al-mushrikin, avgudadyrkan. Och vilka är de? Det är de som inte renar sitt inre. Och det är de som förnekar det kommande livet. Okej? Alladina la yu'tuna az-zakat betyder inte här att de inte ger pengar. Det betyder att de inte renar sitt inre. Och Ibn Taymiyyah säger i tafsir på denna vers: hiya at-tawhid wal-iman. Yani, han renar inte sig själv med tawhid och iman, vilket renar människans hjärta. Han säger här: فَإِنَّهُ يَتَضَمَّ النَّفْيُ الْإِلَهِيَّ مَا سِوَ الْحَقِّ مِنَ الْقَلْبِ. Yani, denna reningsprocess är att avlägsna alla medgudar eller falska gudar från sitt inre, från sin själ, från sitt hjärta. Och att bekräfta den enda sanna guden i sitt hjärta. Och det här är den samma innebörden av la ilaha illallah. Och så säger vi till mig: wa hadha aslu ma tuzakku bihi al-qulub. Och det här är grunden i att, eller den grundläggande, eller det mest grundläggande i hur vi ska rensa våra själar. Så vad säger här med Temia i tafsir på den här versen? Att grunden till att rensa sitt inre är just med att rensa sitt inre från alla former av avgudar och avguderi, kyrk i alla dess former. Och att istället fylla sitt hjärta med tawhid, monoteismen, i alla dess former. Och det här är också något som är underförstått. Yani, vilka goda gärningar den gör i islam och de inte är byggda på tawhid är fruktlösa, eller hur? Allah kommer inte acceptera från en person som dyrkar något annat vid hans sida. Allah kommer att nollställa en sådans persons gärningar. Så början till att rena sig själv, till att bli en bättre person, är att rena sitt inre. Genom att ta bort en kyrk och alla dessa avgudar från ens hjärta, är ett ta'alluq, att vara fäst vid dessa falska gudar. Och att endast gäller tro på Allah och att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är då grunden till ett tawhid, grunden till ett tazkiya, att rena sin nafs, rena sitt hjärta. Därför är det viktigt, kära bröder och systrar, att man betonar detta ämne, man lägger vikt på detta ämne. Man inte förringar kunskapen om ett tawhid, som tyvärr vissa gör, och så är det inte viktigt. Eller vissa säger att tawhid kan du lära dig på 10 minuter. Eller tawhid kan vi. Men vi säger la ilaha illallah. Vi är muslimer, vad vill vi? Och det här är istighfar. Det här är förringa och ta lätt på en sådan viktig fråga. Som inte bara är viktig, det är den viktigaste frågan. Och det är den frågan du ska ha 100% rätt i. Vet du, du gör prov, körkortsprovet. Du lyckas om du har 60-70%. Men tawhid, du ska ha 100. 99 är inte godkänt heller. Du ska ha 100 i ditt tawhidprov. Är ni med? Du ska bemästra kunskapen om tawhid. Så pass att du är fri från all form av kyrk. Och du också har bemästra kunskapen så pass att du kan sprida den vidare till någon annan. Är ni med? En tawhid är någonting man ständigt ska studera. Det är inte så här som en universitetsutbildning att det här studerade vi för 10 år sedan. Nej, kontinuerligt ska du studera ett tawhid al-aqida, al-iman. Jag kan säga de synonymer. Yani, den korrekta trosläran om islam. Någonting man ska lägga vikt på. Och vi finner att sahaba radiyallahu anhum sa att vi lärde oss när vi var unga al-iman före al-Quran. Och sedan när vi förankrade iman i våra hjärtan så lärde vi oss Koranen och det ökade oss i våran iman. Så den korrekta metodiken att lära sig islam är att fokusera på tawhid al-aqida. Och även när vi lär våra barn. För att Ett fel man kan se ibland är att vissa bara fokuserar på att lära barnen Koran. Och om du frågar dessa barn som kanske kan flera juz, berätta för mig islams pelare, berätta för mig arkanul iman, vad innebär det att tro på Allahs böcker, att tro på Allahs änglar, vad innebär det att tro på judendagen? Han vet inte. Han står där som ett frågetecken. Så hellre att man lägger vikt på den kunskapen. Och sen självklart inte bra, det ska man göra. Men den kunskapen är det viktigaste. För att, som ni ser, många ungdomar halkar. De har en tid i sitt liv, en fas där de kanske går vilse, eller hur? Och vad är det då de ska falla tillbaka på? Är det den Koranen de memorerar som de kan förstå? Eller är det den trosuppfattningen som ligger djupt i vår stad innan dem? Är ni med? Subhanallah, det är viktigt att man gärna fokuserar den här kunskapen. Den andra viktiga aspekten i att rena sitt inre är ett dua. Att man ber Allah subhanahu wa ta'ala att rena ens inre. Och profeten alaihissalam har ju sagt att det inte finns något mer nobelt och ärofullt än ett dua. Det är det viktigaste eller det vackraste och finaste som finns. Och Allah subhanahu wa ta'ala har ju också lovat att besvara vår dua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Och som Umar radiyallahu anhu sa, inni la ahmilu hamma al-ijaba walakin hamma ad-du'a fa idha ulhimtu ad-du'a fa inna al-ijabata ma'ahu. Allahu akbar. Och så har Umar radiyallahu anhu, jag är inte orolig för att duan inte besvaras, men jag är orolig för själva duan, att vi inte ens gör det. Men om jag inspireras att göra dua, så kommer dess svar tillsammans med mig. Så problemet är inte att Allah inte besvarar dua. Problemet är att vi inte gör dua. Han är inte orolig att han gör dua och den inte besvaras. Han är orolig att han inte ens kommer att göra dua. Det här är också något viktigt, kära bröder och syster. Att man ska göra mycket dua. Ingenting är mer kärt hos Allah här och fullt än dua. Alla älskar ett dua. Alla vill att du ska fråga honom mycket. För mycket. Om allt. Fråga i överflöd. Och Allah kommer att bli glad över dig. Och tänk inte, skäms inte att jag har frågat om för mycket. Utan fråga om mer. Och du kommer alltid att få någonting. Antingen får du det du ber om. Eller Allah sparar till dig någonting bättre. Eller avvärjar någonting likvärdigt i ondska från det goda du har bett om. Det är så att du får alltid någonting när du gör dua. Så att gör mycket dua. Ständigt. Och när det kommer till dua och att rena sin själ, så nämner Sheikhen här en autentisk hadith där profeten alaihi salatu wassalam sa: Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Wallah, ge eller inspirera eller ge min själ dess gudsfruktan och rena min själ. Du är den bästa som renar min själ. Du är dess wali, dess beskyddare. Och du är dess herre. Mycket vackert då. Jag vill bara säga här: Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha. Den rena min själ. Så vill man ha en renare själ och vill man bli av med dessa orenheter inom bord, så måste man vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är ingenting som du kan rå över. Allah är den som renar din själ i slutändan. Allah är den som renar ditt hjärta i slutändan. Jag vill också här betona en sak som jag inte nämnde. Det här med att rena sin själ, rena sitt inre, rena sitt hjärta. Det är inte bara något som är en islamisk skyldighet. Något som gör dig till en bättre muslim. Det är också något som gör dig till en lyckligare människa. Vi har betonat det ofta. Problemet med psykisk ohälsa. Till höger och vänster. Och folk som inte mår bra och hit och dit. Ja, ni, varför? För att man har bagage. Man har smuts inombords, eller hur? Man är inte ren i sin själ. Man har inte fyllt det med goda egenskaper. Det är klart att du inte kommer att må bra. Är ni med? Så det är också något som vi är skyldiga att göra för att må bättre som människor. Må bättre som muslimer. Och viktigt också att vara bra muslimer för alla som handlar här. Så återigen, jätteviktigt att man eftersträvar att rena sitt inre och rena sitt hjärta. Och vad som bevisar detta är ju också versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: Belillahu yuzakki min yasha. Allah renar den han vill. Inte den du vill, den jag vill. Allah renar den han vill. Och be därför Allah att vara för den här personen. Se, Allah renar min själ. Allah renar mitt hjärta. Allah avlägsna allt orent och smuts från mitt hjärta och min själ och så vidare. Den tredje egenskapen som renar ens inre är Koran. Koran är källan till att rena våra inre. Allah subhanahu wa ta'ala nämner beskrivningen av Koranen och hans profet alayhi salatu wassalam i den här väldigt vackra versen i surat Ali Imran. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة أطلع عيسى النور أمر دم ترمد لانسند تيل دم اتسند بود فرون دم خلبا ويار نفوت هن لاسر الله سبح الشن فارم هن رين أردم هن لا أردم بوكم بيسه Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala den största orsaken och medlet till att rena ens nefs, ens själ, vilket är Al-Quran Al-Karim. Så Allah subhanahu wa ta'ala nämner ju här att profeten a.s.w. har läst Koranen, uppenbarelsen för folket. Och lär dem uppenbarelsen, vad säger Allah? يَتْلُ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّبُهُمْ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ Yani så när man lär sig uppenbarelsen, man lär sig sunnah, man lär sig Koranen om dess innebörd och förståelse, så kommer man renas. Man kommer att må så mycket bättre. Och därför nämner jag Allah Azza wa Jalla också att Koranen är shifa'un lima fi sudur. Den är bot. Den helar vad som finns i människornas bröst. Den tar bort allt det här smutset, bagaget, orenheterna som finns inombords inom människan. Är ni med? Så Koranen är en viktig orsak till shifa. Men det räcker inte, det har vi sagt förut. Blir du frisk av att ha medicin i medicinskåpet? Eller måste du äta den? Ja. Blir du frisk av att gå in i ett apotek? Blir du det? Bara gå in och kolla på medicinen. Blir du frisk? Nej. På samma sätt blir du inte heller frisk av att ha en koran på bokhyllan. Koranen ska läsas. Den ska reflekteras över. Den ska implementeras, den ska memoreras. Och inte en gång, utan det är en process dagligen. Och när du gärna suger åt dig dess budskap i hjärtan, så kommer de här dåliga egenskaperna att försvinna. Då kommer det ersättas med goda egenskaper. Därför är det viktigt att man eftersträvar att bli från Ahlul Koran. Folket som lägger vikt vid Koran, läser den, reflekterar, memorerar, applicerar, implementerar och sen sprider dess budskap vidare. Då kommer man inshallah och ta'ala att bli från de här nobla människorna. Den fjärde principen som renar våra hjärtan är att ta goda förebilder. Att efterlikna de fromma och de goda. Och i första ledet av de goda förebilderna är ju vår älskade profet alayhi salatu wassalam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Ni har sannoliken i Allah sänder du en god förebild. Yani efterlikna honom i vad han trodde, vad han sa, hur han dyrkade Allah, i hans karaktär. Och det här kommer utan tvekan att påverka ert inre. Vad som också han nämner Sheikhen den femte qaidan är just det här med tiskiyat och tahliyat och tahliyat, att rena och att ersätta med någonting gott, att bygga, rena, ta bort det dåliga och att bygga någonting gott, som Allah Azza wa Jalla säger i Koranen: خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ. Ta från deras pengar, det är Muhammad alaihissalam, yani zakat, med vilket du kommer att rena dem, تُطَحِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ, och det kommer sen att öka dem gott. Så han nämnde Allah Azza wa Jalla i den här ayan, båda surat al-Toba, att den goda gärningen av zakat renar dig. Den tar bort smutset av dina pengar, smutset av snålhet, smutset av egoism och liknande. Och ger dig sen tzakki, yani ger dig sen de goda belöningarna och de goda egenskaperna. Och ett annat bevis på just det här med att, som vi sa innan, att rena, lägga vikt vid att rena sitt inre, آية också حديثا den kända hadithen vi har gått igenom i surat al-Mutaffifin där Rasulullah alaihi salatu wassalam sa att om tjänaren gör en synd så sätts det en svart prick på hans hjärta. Och om han sen lämnar synden och ber om förlåtelse suddas den bort. Och sockeln, en hjärtat blir rent skinande. Men om han inte gör det utan fortsätter att synda så blir det prick på prick på prick på prick eller mörker på mörker tills det blir ett lager, ett hölje över hjärtat. Kallaben rana ala kulubihim maka leksibun. Det blir ett hölje av mörker över hjärtat. Där hjärtat blir hårt och dött, livlöst, förblindat för att skilja mellan rätt och fel. Så den här tiden bevisar ju vad också. Att när hjärtat blir smutsigt, då är det väldigt svårt att komma och göra gott. Utan du måste först rena hjärtat. Hur renar man hjärtat? Med tåg och istället du ber om förlåtelse och ångra dig för dina synder. Den sjätte principen är att stänga vägarna in till ondskan. Precis. Att man stänger, och det lite, hänger lite ihop med det tidigare kapitlet. Att inte vara som den här, du vet den här svampen du har i köket, duschsvampen liknande, som suger åt sig allting, eller hur? Du ska inte vara som en sån som suger åt allt skit. Utan stäng dörren. Shaitan har vägar in i människan. Han har olika saker som påverkar människan negativt. Så stäng dörren till ondska. Släpp inte in shaitan i ditt liv. Låt inte synderna komma in i ditt liv. Genom att kolla på haram, lyssna på haram eller göra haram. Utan stäng de här dörren. Kolla inte på haram, lyssna inte på haram. Gör inte haram. Umgås inte med haram människor. Var inte på haramplatsen. Skydda er själv. Idag någon, han är naiv. Han går till en dålig plats med dåliga människor och gör dåliga saker. Så tänker han, jag ska ändå vara en bra muslim. Ma'akul? Nej, det går inte. Eller hur? Det är som att någon vill gå och simma bland hajar och piranjur. Det kommer inte bli en trevlig simtur, eller hur? Kommer, och sen säger man, jag är duktig på att simma. Nej, det spelar ingen roll hur duktig du är. Du kommer kanske, om du kommer hem halv igen. Det är samma sak här. Du kommer att bli påverkad av dina dåliga vänner. Och det dåliga som du gör. Den sjunde principen som vi lämnar av vår själ är att minnas döden. Minnas att vi alla kommer att dö. Och tänka på vad vi har förberett för morgondagen. Ja, ayyuhal ladina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin. Allah säger till honom, frukta Allah. Och se vad ni har förberett för morgondagen. Men frukta Allah, lyd Allah. Och tänk, vad har jag förberett för morgondagen, den dagen jag ska möta min skapare? Vad har du förberett för den dagen? Redovisningens dag, där dina gärningar kommer att presenteras. Men vad har du i förberedelse för den dagen? Och tänk på döden också. Ibland blir man lite hårdhjärtad, man blir negligent av den här glömskan och tro på att man ska leva livet är långt. Och man glömmer döden, man blundar för döden. Som att du kommer att undgå döden. Eller man skjuter upp att ens tänka på den. Men, kommer döden att vänta med att komma till dig? Om du bestämt att du ska dö idag eller imorgon? Kommer döden att säga, han tänker inte på mig så jag kommer inte till honom? Funkar det så? Nej. Döden kommer ibland minst, när man minst anar. Och därför så sa ju profeten alaihissalam, akthiru min dhikri khaddamin laddat av hadi min laddat. Tänk ofta på glädjedödaren, glädjekrossaren, tänk på döden. Och när han frågade som den smartaste människan så sa han att det är den som oftast tänker på döden och bäst förbereder sig för vad som sker efter den. Det är den smartaste människan på jorden, högst IQ, smartaste, mest framgångsrika människan är den som oftast tänker på döden och bäst förbereder sig för vad som finns efter den. Den åttonde principen är att välja ett gott sällskap. Vi sa ju, den ena punkten är att avstå från att umgås med dåliga människor och göra dåliga saker. En sak som hjälper dig att rena ditt inre är att umgås med bra människor. Att vara ett gott sällskap. Och profeten alaihi salatu wasalam har ju sagt att ar-rajul ala dini khalilihi. فلينظر أحدكم من يخالف. فشو النار قبالين ريلو من أصيبان. Så tänk på att när ni tar till vän. Du är som din vän, det vill säga du blir som din vän. Du kan döma en person efter hans vänner. Och sahib, sahib. Vänner drar till sig. Man blir som sina vänner. Och därför nämner ju också sheikhen den kända hadithen i Bukhari Muslim. Där profeten Ali s.a.w. sa att liknelsen av det goda sällskapet är som liknelsen av en parfymförsäljning. Antingen kommer du in och köpa någonting, få någonting, eller du kommer att lämna hans affär och dofta gott. Och liknelsen av en dålig vän, ett dåligt sällskap, är som liknelsen av en smed. Antingen kommer han att bränna hål på dina kläder, eller du kommer att lämna honom och dofta rök. Och den här hadithen, subhanallah, den är vacker. Den lär oss vad? Att du drar alltid nytta av ett gott sällskap, av fina bröder, som påminner dig om Allah subhanahu ta'ala. Och vi lär oss vad, du drar jättemycket nytta, mycket nytta eller lite nytta. Men det finns inte att du inte drar någon nytta, utan du drar skada. Och vad är beviset på det? Han sa antingen köper parfym, eller får parfym, eller du lämnar affären och luktar parfym. Gärna jättemycket, mellan eller lite. Är ni med? Och samma sak, du går till föreläsning, du går med bröder. Du kanske lär dig jättemycket om religionen, eller hur? Dörrar öppnas för dig, mashallah. Det är som den här som köper parfym. Bästa vinsten. Andra liknelsen, du går till brödet, du lär dig lite grann. Du blir påmind om någonting du hade glömt bort. Alhamdulillah. Eller åtminstone du är där och du syndar inte istället. Du gör någonting bra. Man kan ha många liknelser. Men det finns bara vinst att umgås med bra människor. Eller hur? Bra människor som påminner dig om Allah subhanahu wa ta'ala. Som påminner dig om du är felar och syndar. Som rättar till dig, som är en spegel för dig. Det här är de goda vännerna som tar dig närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och liknelsen av den dåliga vännen, det dåliga sällskapet, är som en smed som jobbar med metall, står och står. Och du går in till honom. Och ni vet ju att det flyger gnistor till höger och vänster, han har skyddsutrustning, han har grejer över ansiktet. Ja, du står där med din thul, vad händer? Det kommer gnistor och du kan börja brinna. Yani, du kan bli förstörd. En gnista kan göra att du brinner och du dör, eller hur? Du går under. Kan vara förödande för personen att umgås med en dålig människa. Eller du lämnar honom och luktar illa. Det vill säga vad, du kommer att påverkas negativt av den dåliga vännen. Mycket eller lite. Det finns inte att du påverkas positivt av den dåliga vännen. Subhanallah. Så här finner vi vad vikten av att välja sina vänner. Och jag frågar er idag, uppriktigt. Ungdomar som har halkat. Har de gjort det genom att sitta hemma? Genom att umgås med bra människor? Genom att spela fotboll eller... Nej. Hur halkar de? Dåliga vänner. Men ni vet alla, många är från förorten, men ni vet att många av dem vi har sett halka då kanske var trevliga personer, trevliga ungdomar, det är bra för dem i skolan, bra familj, men de umgicks med shayatin. Och jag ska inte svara på krutet. De här människorna, de är shayatin. De som säger till era barn, till era bröder, kom och var kriminella, var gängkriminella, gå och mörda, gå och sälknack. De är shayatin, de är onda människor. Och de är ingen som man ska vara i närheten av. Man ska akta sig för dessa människor, förstår ni? För att de kommer att skada. För att det finns inget gott att umgås med de här människorna. Om alla skjuter oss. Och den nionde punkten som skadar människan är att man drabbas av en rujb. Man tror för mycket om sig själv. Och det vill säga vad? Att man renar sin själ genom att vara ödmjuk och veta vem man är, känna till sin status. Och inte tror för mycket om sig själv. Falatu zakku anfusakum. Alla säger prisa inte er själva. Han vet bättre vem som fruktar honom. Yani, en väldigt farlig och dålig egenskap är att man tror för mycket om sig själv. Man är högmodig och man tycker att man är jättebra. Man är bästa muslimen, man är den mest fromna människan, man är bättre än andra människor. Man förundras över sig själv. Det här är också från shaytan. Som muslim, man ska klandra sig själv. Man ska se på sina brister. Eller hur? Och subhanallah, sheikhen nämner här hadithen. Abu Bakr radiyallahu anhu. Han säger till profeten a.s. Lär mig en dua jag kan säga i bönen. Inte bara lär mig en dua, utan en dua jag ska säga i den viktigaste platsen. I bönen. Det vill säga vad? Inte att jag ska göra den en gång, jag ska göra den varje dag. Vad är det för dua som profeten a.s.w. lär den bästa människan i denna umma efter honom? Vad är den bästa duan han lär honom? Det är att han ska säga Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Abu Bakr radiyallahu anhu, han ska säga ya Allah, jag har gjort mycket zulm mot mig själv. Wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Wa endast du förlåter mina synder. Faghfir li maghfiratan min indika. Så förlåt mig min förlåtelse från dig. Warhamni innaka antal ghafurur rahim. För du är den barmhärtiga, den förlåtande. Så det här är Abu Bakr radiyallahu anhu. Eller hur? Subhanallah. Och vi har också lärt oss, även samma sak där, Abu Bakr, den här hadithen. Om någon prisar dig, vad ska du säga? Rabbi, Allahumma la tu'akhidni bima yaquluna. Allah straffar mig inte för det de säger. Waj'alni khayra mimma yadhunnuna. Och gör mig bättre än det de tror om mig. Waghfir li ma la ya'lamuna. Och förlåt mig för vad de inte vet. Yani, man ska inte tro för mycket om sig själv. Även om folk berömmer i ansiktet, så är det bra. Det är en miskin. Eller hur? Man ska veta detta. Så det är också en viktig sak att man är ödmjuk, rannsakar sig själv, alltid försöker att se sina brister och eftersträva att bli en bättre människa. Och den sista punkten Sheikhen nämner är också att känna till sin näs. Känna till sitt hjärta, känna till sitt inre, hur själen funkar, hur man blir påverkad, vad som är negativt, vad som är positivt, vad för olika sorters viljor det finns inom människa och så vidare. Så att man har hum om detta. Man har en medvetenhet om hur man funkar som person och som individ. Vilket alla lär oss i islam. Alhamdulillah. Så det här var 10 viktiga punkter i hur man kan rena sin nafs. Och det är viktigt. Vi lever i en tid där det finns en väldigt enkelt att smutsa ner sin själ. Eller hur? Väldigt, väldigt enkelt att smutsa ner sin själ. Att den från att ha varit den renaste platsen blir en soptipp. På en sekund. Så det är viktigt att man är på sin vakt och inte kastar sig själv in i fördärven, utan man skyddar sig själv, håller sig borta från dåliga personer, dåliga platser, dåliga hemsidor och försöker att hela tiden göra det goda, ta bort det dåliga och förbättra sig och bli en bättre människa. Och vi avrundar därför idag. Allahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Hafizakumullah. Och om någon har någon fråga relaterat till ämnet, först och främst, Ibrahim.
Förlåt, jag lät inte avsluta. Du nämnde i början, det fastnade för mig, det här med beteende. Vad är kopplingen mellan bra beteende och tawhid? Hur går de två grejerna ihop? Du sa att dåligt beteende leder ju till motsatsen. Jag läser från anteckningen.
Broder frågar, vad är länken mellan gott beteende och tawhid? Alltså generellt, gott beteende, husnul khuluq, är ju någonting som är en beordring från Allah. Vi ska vara goda mot folk och förlåtande mot folk och så vidare. Det är god karaktär. Och det är lina till Allah. Och lina till Allah är tawhid. Allting går tillbaka till tawhid. Och det finns ett vackert uttalande som en av salaf sa. Han sa Aslih ma bainaka wa bain Allah. Yuslih Allah ma bainaka wa bain al-khalq. Vackraste uttalande. Han säger vad? Att korrigera vad som är mellan dig och Allah, så kommer Allah att korrigera vad som är mellan dig och folk. Korrigera din inre, så kommer Allah att korrigera din yttre. Och han sa korrigera dina världsliga angelägenheter, så kommer att korrigera dina kommande angelägenheter. Och vi som säljer sa att de här orden är mashallah, otroligt vackra. Men vad han säger här, han säger till Abdullah bin Aun som sa dessa ord från Tabi'in, han sa här, korrigera vad som är mellan dig och Allah. Genom du har en bra ilaha med Allah subhanahu wa ta'ala, din tawhid, din dyrka, din relation till Allah är bra, då kommer per automatik din muamala, din karaktär med andra människor att vara bra. Men när en person har dålig ilaqa med Allah, han syndar mycket, han brister mycket, han har ingen kontakt med Allah i sin dua, i sin khashya, i sin khawf, i sin tawakkul och så vidare. Han brister. Han är distanserad från Allah subhanahu wa ta'ala. Då är det per automatik att han kommer att ha problem med folk. Han kommer att vara distanserad från folk. Han ger inte Allah sin hak. Ska han ge Allah människorna deras hak? Nej. Och därför, när du ser en person med dålig karaktär och dåligt beteende, eller personen vet om sig själv, rannsaka dig själv. Hur är min relation till Allah subhanahu wa ta'ala? Kanske är någonting som är fel där. Kanske jag borde rätta mig, bättre mig. Inshallah kanske jag blir bättre än sina människor. Och därför när du ser en person som är salih, han är rättsfärdig, han fruktar Allah subhanahu wa ta'ala. För det mesta han är jättebra mot människor. Jag har till minne att jag har träffat en person som är salih, muttaqi, alim. Och sen han går och behandlar folk som skit. Jag har inget sånt minne att jag har träffat en sån person. Utan folk med dålig karaktär är oftast folk som är dåliga i sin ibad. Som har en viss väldig kunskap. En imam. Så det är jätteviktigt att man korrigerar sin imam. Och då kommer man inshallah också, då kommer påverkans agerande. Förstår du? Det påverkar. För att samtidigt också, den som har bra imam, bra kontakt till Allah. Han fruktar Allah. Han är rädd för Allah. Han vet att han kan inte baktala folk. Jag kan inte säga fula ord. Jag kan inte göra när av folk. Allah ser mig, Allah hör mig. Det påverkar, det är bara ett exempel. Men ni tror på Allah, på ett korrekt sätt påverkar människans agerande, beteende, hans uslub, hans uslub. Så därför är det jätteviktigt att man alltid eftersträvar, korrigera sin karaktär, korrigera sin aqida, inshallah ta'ala. Och sen också självklart, parallellt med detta, försöka korrigera sin goda karaktär. Adam.
Vi ser två personer där i en trappa. Sen den som syndar går ner, hamnar längre ner i trappan, så han gör toba. Kommer de två vara i samma nivå som den som inte syndar? Eller han som ändå när han gör toba kommer ändå vara lite lägre?
Oj, du ställer en jättedjup fråga. Den här frågan, om två personer som dyrkar Allah och sen är en som halkar lite och faller in i synder och sen kommer tillbaka. Kan han komma högre upp än vad han var innan, typ? Och den här frågan, om du vill fördjupa dig, pratar Ibn Qayyim om i boken Dawa Dawa. Syndernas olika konsekvenser. Och jag hoppade över den, vi gick igenom boken, för den var jättedjup. Jag tror han pratar om den i mer än 10 sidor. Ikhtilaf och vad Ibn Taymiyyah säger och vad han säger. Men för vissa man säger att allt är möjligt. För att en person som syndar kan bli ödmjuk. Och sen göra toba. Och den här ödmjukheten var bättre för honom. Vad kan man säga? Den synden blev något positivt för honom. För synden är inte positivt, men det ledde till något positivt. Att han kanske var lite hög. Han trodde för mycket om sig själv, för han var jättefrån. Men sen syndade han hamnade där han ska vara, förstår ni? Så att, men det är i alla fall svårt att säga. Och så vet jag inte heller vad den stora nyttan är av att diskutera den frågan i slutändan. Men det är bara att kämpa till paradiset. Alla människor. Bara.
Kan det ta lång tid att rena sig själv? Hur lång tid tog det för de människorna innan?
Det vet jag inte. Hur lång tid tar det att rena sig själv? Jag tror det kan vara individuellt från person till person. Det är som jag sa, det här smutsiga huset. Det är olika. Ett hus ramlar ihop. Ett hus behöver lite dammsugning. Bara förstår du? Folk är olika. Någon har levt ett liv i kaos. Han är helt förstörd inombords. Han kanske behöver lite längre tid. Och det är också viktigt ibland när folk gör toba, folk kommer tillbaka till islam, folk har gjort fel. Folk kanske har hamnat i en svacka, depression eller liknande. Det är bra att veta att det ibland inte är över en natt saker blir bra. Som en person som är sjuk. Du är på bättringsvägen från cancer eller liknande. Kommer du bli frisk på en dag? Blir man frisk på en dag från cancer till exempel? Nej, det är en process. Det kanske tar veckor och månader. Man blir bättre och bättre och bättre. Men vissa vad de gör när de är sånt här tillstånd, de har bråttom, de stressar. De vill må bra direkt. Allting ska vara perfekt direkt. Det funkar inte. Att läka kräver tid. Förstår du? Läka kräver tid. Det kan jag säga, allt är möjligt för alla. Det kan gå över en natt, men det vanligaste är saker och ting, läkningsprocessen tar lite tid. Bara klart.
Du nämnde tidigare den här versen i Koranen. Allah har sagt till profeten att min amalihim sadaqatan tutahhirahum och tuzakkihim biha. Är det så om man vill bli bättre att man ger sadaqa till fattiga folk och har i sin intention att Allah ger mig bättre?
Mycket bra fråga. Vi nämnde i versen i föreläsningen om att Allah beordrade profeten Muhammad alayhi salatu wassalam om att ta zakat från de troende för att rena dem. Och då frågar brodern, är det också något som gäller alla muslimer? Att du renas som individ av att ge zakat och sadaqa? Ja, man renas av det. Och därför heter det också zakat. Renahat zakki en-nas. Det renar själen, renar dina pengar att ge zakat. Och generellt alla goda gärningar renar ens själ. Vissa lärare nämner också här i tafsir قد أفلح من زكاها, genom att göra gott mot folk. Generellt är det tawhid, sluta synda och så vidare, men också att göra gott mot folk. En fel och generellt är ihsan lilla till en khalb. Att göra gott mot folk renar också ens själ. Och zakat och sadaqa kan vara de bästa formerna av att göra gott mot folk. Och vi vet ju också att i hadithen att sadaqa tutfi ul khati'at ul ram, att sadaqa släcker Herrens vrede. Och utan tvekan renar ens själ att ge zakat och sadaqa. Det är någonting positivt. Om man ska göra det, inshallah. Jalla, vi avrundar där för idag. Ses inshallah för nästa lektion. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.